Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är tredje samtalet av 12 mellan mig och Ola. I den här podden försöker jag och Ola Rapace förstå hur vi blev som vi blev och hur vi kan göra annorlunda. Förra gången spelade jag upp ett klipp för Ola när jag gråter i mitt soprum och känner mig som ett offer. Jag har funderat mycket på varför jag så ofta känner mig som ett offer, och idag ska vi prata om vilka roller vi tar i relationer. Kan man vara offer och förövare på samma gång? Varför tar vi de roller vi tar och vad får vi ut av det? Ola sa förra gången att han skulle på polisförhör med anledning av sin senaste relation. Som vi sagt tidigare så är den här utredningen som Ola är en del av inte nedlagd. Men jag undrar ändå om man kan se vilket ansvar han har haft i den relationen. Idag är det 11 februari 2021. Ola, du sa sist att du skulle på förhör. Vad är du anmäld för?
Jag är anmäld för misshandel och grov kvinnofridskränkning. Polisen hämtade ju mig då i januari. Men det ska ju enligt anmälan ha pågått hela hösten 2020. Och min version är ju såklart en helt annan. I min version är jag som är utsatt, men vi kan väl lyssna på det.
Du berättade ju att hon hotade dig med kniv vid en händelse. Och så tänkte jag om du bara kunde berätta om den, utveckla den, vad det var som hände och du uppfattade den situationen.
Alltså hon har hotat mig med kniv flera gånger.
Och det här började efter när du sa att du inte ville träffa henne?
Mm. Så alla hot och allt våld är alltid när jag säger att jag har fått nog och jag inte tänker träffa henne mer. Mm. Att hon måste gå, eller att jag säger låt mig gå. När hon vägrar gå så ber jag att kan jag få gå då? Mm. Och det är alltid vid de tillfällena som det blir våldsamt. Det är liksom, antingen mot mig eller mot henne själv, men oftast mot mig.
Mm. Hur fan känns det att sitta där?
Ja, man är inte kaxig. Alltså, det är otroligt läskigt. Jag blir ju paranoid. Liksom. Jag vet inte. Man får ju som den bevisning som finns mot den. Den får man ju presenterat för sig. Men du vet ju fortfarande inte liksom, vad som ska komma nästa gång de slänger fram någonting. Och jag vet ju fortfarande inte vilken galenskap jag ska bemöta. Liksom. Så att det är otroligt. Det är jävligt utsatt. Och jag blir helt slut efteråt. För det är en sån enorm koncentration att försöka vara. Alltså man känner ju verkligen så att du får inte göra fel nu, Ola. Det får inte bli fel. För det här, konsekvenserna kan bli så otroligt läskiga.
Du känner dig som ett offer här?
Ja, definitivt. Ja, ja.
Kan det vara så att när vi känner oss som offer så blir vi också lite förblindade inför vårt eget förövarbeteende.
Mm. Det tror jag absolut.
Och jag menar, om sanningen ska fram, snacket på stan om Ola Rapace är ju, det är upp och det är ner.
Mm. Alltså jag vet ju inte riktigt vad snacket är då.
Nej, men såhär, det finns rykten om att du har slagit kvinnor.
Mm. Ja, jag har aldrig slagit kvinnor. Men jag förstår ju att kvinnor har blivit känt sig liksom otroligt svikna mig. För jag har betett mig så in i helvete hänsynslöst många gånger. När jag just känner mig som ett offer. Alltså när min gardin går ner, då skiter jag fullständigt i hur du mår. Vad som händer med dig. Om du har någonstans att bo. Alltså jag blir iskall och hänsynslös. Däremot så slåss jag inte. Och det, jag blev också, jag känner, det där ryktet känns liksom rätt hopplöst, för att de gånger som polisen har varit hemma hos mig till exempel, och det har hänt inte bara i den här tokrelationen som jag var, utan i andra relationer också, och med min senaste exfru också. Och de gångerna så är det ju bara jag som har blåmärken och blöder. Och annars, om det inte var så, så skulle jag ju få åka med till polisstationen såklart. Och få betala för det. Oavsett, för ryktet säger också så här, ah, men de vågar inte anmäla. Men det spelar ingen roll. För det är allmänt åtal på det där. Så att liksom, om de kunde se att jag hade gjort något sånt här, som ryktet säger då, då hade jag ju fått betala för det. För att det är inte så att det finns ingen polis i den här stan som försöker vilja mig väl och skydda mig mot något sånt här. Med det sagt så har jag betett mig säkert ännu värre än så i många situationer. När jag har blivit iskall liksom, och varit helt totalt självisk och hänsynslös. Och tagit massa saker från de här stackars desperata människorna som jag inte har rätt att ta. Både känslomässigt och också liksom satt dem i utsatta situationer med kanske ingenstans att bo och sådär. När jag blir då min värsta offerkofta, då tycker jag att jag har rätt att svika hur fan som helst. Jag skiter fullständigt i liksom om jag sårar med svartsjuka eller jag kan. Då döljer jag inte att jag drar och knullar någon annan till exempel. Eller till och med tar dit någon annan för den delen. Har också hänt sådana saker. Och det kan jag förstå att det. När man ska berätta historien om det så kan jag faktiskt förstå att det. Att man vill klä det i någon brottsrubricering.
Vad som har hänt och vem som är förövare, det får ju rättsstaten ta hand om, så att säga. Men det jag är intresserad av är så här. Vad drog dig till henne från början? När upptäckte du att någonting var galet? Och varför fortsatte du ändå? Och vad är det som gör att du går igång på det här? Det är det som är spännande.
Ja, jag vet. Det är det som är spännande. Och det är det som jag desperat försöker ta reda på. Men jag har ju inga svar på det där. Alltså jag... Såklart, hon är ju snygg då.
Mm.
Det är ju någonting som gör att jag överhuvudtaget träffar henne, antagligen, om man ska vara ärlig. Och sen så finns det någonting i den här sinnessjuka bekräftelsen som det är att när hon då blir kär, så är det ju så otroligt mycket energi i hennes bekräftelse. Alltså då är det ju samma sak som är såklart varningsklockor, är ju också jävligt skön att vara runt i början.
Mm. Mm.
För det är ju, du är ju liksom kung, du är allt, du är.
Och liksom när det ballar första gången så, och hon kommer tillbaka, tänker du så här, men det kan bli annorlunda nu?
Ja, men det gör jag, och där känner jag mig som en missandra hustru liksom i den här relationen. För att det är så här, varje gång hon ber om ursäkt och säger jag blir så här galen för att jag älskar dig så mycket, men nu har jag koll på det och det ska inte hända igen, så släpper jag in henne igen. Alltså det skulle jag ju såklart inte göra nu, när det har gått så här långt som polisförhör. Men jag gjorde det ju hela hösten. Och det är det dummaste jag har gjort i mitt liv.
Jag tänker också så här, man har också lättare att acceptera andras gränslöshet när man själv är en person som har svårt med gränssättning.
Verkligen.
Både för sig själv och för andra.
Mm.
Så det känns ju helt hemma och rimligt när man känner sig att man hittat sin soulmate.
Ja, ah, twin flames. Ja, men det är så. Och det finns ju också en dröm om att få vara normal själv. Och den drömmen blir ju liksom mer rimlig om man är i ett förhållande med någon som är ännu sjukare än vad man själv är.
Ja, och det är också en sån jävla kick i den här berg-och-dalbanan i sig. Att det går upp och ner. Mm. Så här, varje gång man bråkar så är det en stark känsla.
Mm.
Som man kanske är lite beroende av.
Ja,
och sen när man blir sams igen. Mm. Den känslan är otrolig.
Ja, ja visst. Nej, men det var ju, hela hösten var ju liksom en terrorbalans på något sätt. Eller något, något krigstillstånd, men det var ju aldrig tråkigt.
Nej.
Alltså jag hade inte tråkigt en sekund på hela hösten 2020.
Nej.
Men allt gick åt helvete.
Kan du få dig själv att känna dig levande utan någon annans kärlek och bekräftelse? Och...
Nej. Nej, jag kan inte det. Kan du?
Ibland.
Mm.
Men... Jag tror lite det jag far efter. Att det är dit jag vill nå. Att jag känner att så här, jag behöver inte en annan människa för att känna mig levande. Jag är hel. Eller vad man ska säga. Jag behöver inte någon för att göra mig själv hel. Utan jag är en person som mår bra med mig själv och kan känna mig levande. Och om jag träffar en annan person så kan vi bli levande tillsammans. Men det är inte som att jag fyller något hål. Liksom.
Jag kan absolut älska att vara själv och bara vara i lägenheten och göra tråkiga saker, men det bygger ju på att det är någon annan som desperat längtar efter mig och vill att det ska vara där. Om inte det finns, då försvinner jag. Då är jag ingen. Jag finns inte. Jag har inga konturer, jag har ingen identitet, jag har inte något existensberättigande överhuvudtaget.
Okej, så njutningen i att vara själv ligger i att du vet att det finns någon annan som väntar på det.
Ja, visst. Och jag vill ha ett sms i minuten ungefär. Liksom. Kan du inte komma hit? Jag saknar sönder dig. Annars är det ju omöjligt.
Mm, där har vi något att bita i.
Mm.
Hur var din uppväxt egentligen?
Alltså jag växte upp med min pappa i Vallentuna. Morsan blev kär och flyttade till Hökarängen. Och tog med min lilla syster. Och sen hade vi någon sån här att man skulle vara där varannan helg och vad det var. Och det blev aldrig riktigt... det kändes aldrig som... Jag hade någon mamma. Men jag tror att för mig så blev det något... För jag idealiserade min morsa så in i helvete när jag var liten. Det var liksom, hon var drottningen där på andra sidan stan som jag drömde om. Nästan sådär mytologiska proportioner. Och jag tror att det har präglat mitt förhållande till kvinnor i hela mitt liv. Tyvärr. Liksom att jag har både känt mig sådär... sviken, avvisad och att det var något så här ouppnåeligt som man drömmer om på pojkrummet. Men det har ändå varit det jag har letat efter på något jävla sätt, för att det är det som jag drömde om som pojk liksom. Och därför så är det någonting så fort jag får den här vibben av att en kvinna är lite knäpp, så är det någonting som vaknar i mig som vill ha det, som vill vara nära det.
Ja, för det känns hemma.
Ja, precis. Alltså det känns som samma längtan som alltid har funnits där, i alla fall. Och det är väl hemma.
Mm.
Sen kändes ju aldrig min mamma som hemma överhuvudtaget. Vi hade ju ingen relation, liksom, tycker jag. Hon säger ju då att när jag var nyfödd, det var så otroligt... Att vi hade sån starkt band. Liksom. Mm. Att det var verkligen en sån här symbios. Sådär. Det minns ju inte jag. Men det gör ju inte heller liksom lättare säkert att bli av med den personen då. Som man har knutit an till. Så om det nu stämmer som hon säger. Att det där bandet var så otroligt starkt. Då är det ju inte lättare som ettåring. Och att det bandet kapas, antar jag. Liksom.
Nej, och det är det jag tycker är så intressant. Att även det som är... otryggt eller dysfunktionellt eller rakt av farligt.
Mm.
Om det ändå känns det är det vi vet, så är det ändå det vi dras till. För att det vi inte vet är ännu läskigare. Alltså vi är så vana djur bara.
Och sen är det ju också en bekräftelse i det där. För det har jag alltid känt. Att jag har liksom känt, jag har fått en kick av att vara den som klarar deras galenskap.
Just det.
Alltså, för det, så var det med morsan. Jag var aldrig rädd. Alltså, hon skrämde ju livet ur varenda man runt sig. Alltså, jag kommer ihåg någon situation när det, för där, dit hon flyttade liksom i Hökarängen, så det var ju av sex dörrar i den trappuppgången så var det tre knarka kvartar. Och då hade heroinet precis kommit till Stockholm. Och det var, Hökarängen var ju heroin huvudstaden liksom. Så det var så jävla mycket stök där. Och någon gång kom det någon tjackis på avtänning antagligen med en yxa liksom. Och sa att, du är pytteliten, men han sa, nu ska jag döda din mamma. Och en yxa i näven liksom. Och jag blev ju såklart livrädd och pissade på mig och allting sådär. Men morsan var ju iskall. Och lyckades bara snacka bort den där galningen då. Så hon löste ju den här situationen. Och det tyckte jag var så otroligt mäktigt. Där att kunna vara trygg runt dårar och hantera den situationen. Och det har jag alltid genom hela mitt liv haft liksom någon sån här stolthet i. Att jag blir inte rädd för dårarna. Jag kan hantera det där.
Mm, men skrämde hon dig?
Ja, det gjorde hon. Skrämde livet ur mig också några gånger. Ja, det var säkert värre för mina syskon som levde med henne. Men ja, hon både slogs och skrämdes. Och det var... Hon har ju den där energin som jag vet att jag själv kan ha också. Som kan skrämma livet ur folk. Men den beundrade jag när jag var liten. Och idealiserade.
Mm. Och du är inte så konstigt att du förknippar liksom kärlek, galenskap, skräck. Allt det där är bara en sörja liksom. De hänger ihop.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Den här offerrollen då, vi söker ju oss ändå till olika saker för att antingen få njutning eller slippa smärta. Mm. Vad får man ut av den då?
Ja, jag funderar på det. För att alltså det senaste riktigt djupa samtalet som jag hade med min son om hans barndom och de sveken som jag har utsatt honom för. Så där. Det är så hemskt för att han säger, men pappa, varför låter du alltid som ett offer? Han bor ju i London så han använder mycket engelska. Victimize. Han håller på liksom... Jag tror inte vi har haft ett enda allvarligt samtal utan att han blir lite irriterad på att jag tar på mig någon slags offerkofta. Och det har jag tänkt på. Varför gör jag så? För att han, om han känner så är det ju så. Och det tror jag måste vara för att jag liksom har något behov av att förlåta mig själv för dumhet. Alltså att det är någon... Att det är något behov av att få förlåtelse.
Ja, för ett offer är ju maktlös inför sina omständigheter.
Ja.
Och om man är det, då kan man inte göra annorlunda.
Ja, vad tror du? Vad fyller offerkoftan för funktion?
Jo, men många gillar ju den för att då får man sympatier och empati och folk kanske till och med tycker synd om en. Man får uppmärksamhet och bekräftelse i det. Men man slipper ju också se sin egen del och kanske ta ansvar.
Mm.
Och det är ju skönt.
Ja, visst. Och speciellt när ansvaret känns omöjligt tungt. Mm. Så kan det kännas, okej, men jag måste vara offer här, för annars så fixar jag inte uppgiften.
Mm.
Mm.
Och problemet är ju när man fastnar i den rollen och gör sig maktlös.
Mm.
Kommer man ju inte framåt.
Nej. Så, ta dig i kragen, pojke.
Men den är mysig, offer gottan.
Ja.
Ett tag.
Ja, just. Och sen, jag vet inte, men nu känns det också som att, och jag vet inte om vi pratar om samma sak riktigt, men det finns ju någon jätte våg på sociala medier av att tävla i hur mycket offer man kan vara.
Mm.
Och att det är så otroligt mycket bekräftelse på offerrollen, så att det känns som att det är en tävling om vem som är mest offer nästan. Mm. Och den är inte fräsch, alltså. Det känns ju bara...
Nej, hela den dynamiken också, att vi får massa bekräftelse och prestige i att peka ut förövaren som...
Visst.
Och det tror jag ingen mår bra av.
Nej.
Den här inspelningen är speciell för mig. Jag är jävligt nervös för att mitt ex Erik ska vara med. Det är första gången vi ses sedan det tog slut på nyår. Det som smärtar allra mest just nu är sorgen över att ha förlorat honom. När vi var ihop kände jag mig ofta som ett offer, men jag undrar hur det var för honom. Det här känns jobbigt, men det här projektet handlar för mig om att titta under varje sten i hopp om att hitta lösningar för att kunna bli en bättre människa. Hur ont det än gör.
När hade ni liksom er första riktiga konflikt?
Nej, alltså jag har nog inte riktigt någon kronologisk ordning på dem. Jag vet ju bara vad som har liksom varit jobbigast för mig. Typ.
Och vad är det då?
Men jag tror en grej som gjorde väldigt ont i mig, det var när jag låg inne med hjärtsäcksinflammation på SÖS och blev utskriven. Och Erik gick på någon AV med SVT-gänget istället för att, som jag då kanske hade hoppats på, skulle möta mig där kanske. Mm. När jag blev utskriven.
Sa du det till Erik då?
Nej.
Jag blir ju arg bara jag hör dig inleda så. Med din känsla här faktiskt.
Mm.
För att det att du blir utskriven följer ju på att du har blivit sämre och sämre. Och jag liksom har legat och vakat över dig varje natt och trodde att du skulle dö. Och liksom sängen heter blöt av svett. För att Fredrik uppenbarligen är någonting allvarligt fel. Mm. Och liksom heter blek. Jag typ är så hemma och lagar mat åt dig. Sitter och spelar tv-spel med dig i soffan typ. Alltså du är alltså, verkligen så. Typ min kille kommer dö. Mm. Typ. Blir inlagd på SÖS till slut. Jag får typ kämpa för att få komma in. För att det är corona. Man får typ inte ha besökande där.
Mm.
Och sen absolut så var det fredag och jag tog en AV. Men då mådde det också bättre. Jag tänkte så här, vi ses ju snart. Mm. Men sen så märkte jag ju då den kvällen. Det var inte sent när jag... Och jag hade ju tänkt så här, jag träffar ju Fredrik snart. Mm. Tänkte inte heller vara ute så sent. Så märker jag på sms att något är fel. Att han känns väldigt sur. Eller passivt aggressiv och frånvarande. Och då känner jag så här, okej, men nu är han sur med något. Nu är det läge för mig att avrunda den här AV:n tidigt. Och dra till Fredrik. Och det är så här, men kan jag komma till där ni är? Och han sa, ja, men vi sitter på, vad var det, Big Ben typ. Kommer dit och märker ju direkt att folk är påtända.
Mm.
Och att ha varit på riktigt orolig. Alltså när du blir inlagd. Oattraktivt att kokettera över att man har mått dåligt över någonting. Men det var verkligen inte kul när du blev inlagd där. Jag kände ju när vi satt på, när vi åt vår sista middag. Jag kände så att det här kan vara den sista middagen i vårt liv, typ. Mm. Det, och det är just av ett hjärtproblem.
Mm.
Det är liksom att då du, det första du gör är att du åker och tar liksom den drogen som kanske är hårdast mot hjärtat.
Ja, visst.
Det är liksom inte... Ja,
det och inte indirekt ger dig skulden för det också. På något sätt. Eller var, du använder väl det?
Ja, alltså
han skiter i mig så jag kan ladda på.
Ja, det är ju så det. Och jag kommer ju inte dit och jag kommer ju inte dit och du var glad att se mig direkt. Jag kom ju dit och du var rasade på mig typ. Och med dina vänner. Och men då blev det ju väldigt tydligt att så här, det här är inte, det var liksom inte Fredrik jag pratade med. Och det har i och för sig varit den enda kanske så här förmildrande, det har varit en ganska skön grej för mig, för att det har varit väldigt tydligt att folk blir påverkade av droger olika, och missbruk är liksom en, det är inte bara en beroende grej, man blir också påverkad på olika sätt, för att så här, den som jag pratade med då var liksom inte, alltså jag har ju aldrig tvivlat på att Fredrik har varit liksom kär i mig till exempel, men det, den, jag kollade liksom in i Fredriks ögon då, och det var liksom inte Fredrik där.
Nej. Vem var där Fredrik då?
En väldigt, väldigt sårad, arg och ledsen pojke som kände sig övergiven och lämnad.
Okej, nu när vi snackar om offer och förövare och har hört Eriks vittnesmål. Hur känns det för dig, Fredrik?
Ja, det här är ju smärtsamt på många plan. Jag vet inte riktigt var man ska börja. Känner jag mig just det där du säger? Att här, när jag känner mig sviken, då försvinner all empati.
Mm.
Jag, det är bara jag som lider nu. Och den här personen ska bort i mitt liv. Alltså från kärlek till hat på en sekund.
Mm.
Men jag vet inte vad det är för mig som egentligen är intressant här. Jag sitter ju och hör det här och tänker så här. Ja, det här är ju exakt den person jag inte vill vara.
Mm.
Och vad är det som händer? Vad är det som gör att jag lägger alla mina behov på honom att uppfylla utan att kommunicera det?
Mm.
Och sen när han inte uppfyller exakt alla mina behov alltid när jag vill, så blir jag rasande. Men jag är egentligen inte, arg. Jag är egentligen ledsen.
Mm.
För jag känner mig övergiven.
Ja.
Men jag går automatiskt till raseriet.
Mm.
Oförmögen att stanna upp i sorgen och vara sårbar och så här.
Ja.
Kommunicera vad jag egentligen behöver.
Ja.
Och så blir jag svinarg. Och så super jag och knarkar och beter mig som ett jävla svin.
Mm. Och det där delar vi ju. Och vi vill ju därifrån båda två på något sätt till någonting annat. Och alltså jag bara för jag blir ju också jag berörd av Eriks vittnesmål, men jag är ju 100% på din sida.
Ja, för det är väl lika fucked up.
Ja. Ja.
Men det jag vet inte om jag fattade det då riktigt, men det jag har fattat nu i alla fall är så här, att jag reagerar ju inte på det som händer där och då.
Nej.
Utan det river upp massa saker i mig.
Mm.
Det här triggar bara mitt bagage.
Mm.
Det här känns så jävla bekant för mig och det gör så jävla ont och jag kan inte acceptera den smärtan.
Mm.
Och det är hans fel. Det är han som får mig att känna så här, har jag tänkt.
Mm.
Men det stämmer ju inte.
Nej.
Alltså jag sitter ju på allt explosivt.
Ja, det där är bara triggen.
Men det som är intressant är, varför är vi från början då oförmögna att... För jag kände så här, det här handlar om att jag låg på sjukhus och att han inte var där.
Mm.
När jag ligger där, det kanske är en orimligt behov jag har att han ska vara där mer.
Mm.
Men att jag, bara tanken på att uttrycka det behovet, känner jag skam inför och rädsla.
Yeah.
Dels för att jag tycker att det här behovet är... orimligt eller vad det nu är. Och sen så om jag skulle uttrycka det här behovet så kan jag få nej. Och bara tanken på det är så jävla läskigt.
Mm.
Alltså varför är vi från början oförmögna att känna våra behov och kommunicera dem? Och varför känns det läskigt och skamfyllt och farligt typ?
Därför att ingen fanns där för oss när vi var små som kunde tillfredsställa de behoven ändå. Och då tjänar man ju på att inte fråga.
Mm. Ja, det blir som en spisplatta. Liksom. Det här vet vi, det här gör ont. Okay. Uttrycka behov och visa känslor gör ont. Jag slutar med det.
Ja, visst. Och gör du illa dig får du skylla dig själv. Och hamnar du på sjukhus så får du definitivt ligga där själv. För att mamma kan inte, har inte tid. Eller pappa har inte tid. Alltså, och då lär man sig ju att sluta skrika. Det är som den här dåren Anna Wahlgren eller vad hon heter. När man ska lära ungarna och sova. Sluta skrika genom att låta dem skrika tills de inte orkar.
Ja, för de har ingen dödsångest kvar. Det är bara så enkelt.
Ja.
Ja. För den här separationsångesten alltså, som jag känner och den här skräcken. Mm. Det känns ju som en riktig fara liksom. Ja. Och det var det väl då. Ja, men visst. Det är inte det nu. Ja, det är som att jag lägger alla mina ouppfyllda behov från barndomen på honom. Mm. Det är som en mamma liksom. Du ska finnas där hela tiden som en jävla tutte. Och när du inte gör det så blir jag arg.
Jo, men jag tror ju att han hade varit mer närvarande med dig där på sjukhuset. Om du hade formulerat hur viktigt det var för dig.
Ja, såklart. Det handlar bara om att jag inte är förmögen att kommunicera på ett vettigt sätt. Och om man hade sagt, nej jag kan inte vara det, så måste jag också kunna hantera det. Mm. Det är det. Mm. Att kunna uttrycka ett behov, få det avvisat och vara fine även med det.
Mm.
Det är ju det som att vara vuxen.
Ja, det är
det. Det är så jävla emotionell omogenhet så det liknar fan ingenting.
Ja, det är känslomässig omogenhet, definitivt. Men det är ju, om man är som jag i alla fall då, att om inte jag får den där bekräftelsen av Erik i ditt fall här, då finns inte jag längre. Jag dör.
Mm.
Så att det är inte så, heller så konstigt att man får panik. Alltså om man nu är så omogen som jag.
Nej.
För känslan är ju att jag dör.
Ja. För känslan var då riktigt att vi dör. Det bara att nu gör vi inte det.
Mm.
Nu måste vi uppfostra oss själva. Vara våra egna föräldrar.
Mm.
Innan vi kan möta någon på ett jämlikt plan så det inte blir det här liv och död, du ska göra mig hel, idealiserad, galenskap, personernas bråka.
Mm.
Vi har ju sagt att vi ska träffa våra pappor, men Ola tror inte det kommer ge något att prata med hans pappa. Men min bor bara någon timme bort. Och jag undrar om svaret på varför jag är så rädd för att bli övergiven finns att få av mannen som faktiskt övergav mig. Jag har aldrig träffat honom, bara sett bilder från hans glory days, men jag har hittat hans adress på nätet. Och jag har alltid tänkt att jag kanske borde åka dit någon gång. Men det har aldrig känts viktigt. Förrän nu. För första gången i mitt liv känner jag att jag verkligen vill träffa honom och få svar på varför han lämnade mig och min familj. Och vad han egentligen har gjort i alla år.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.